In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Då hälsar vi välkomna till Sillypodden, tredje avsnittet för den här sommaren. Vi befinner oss på lite olika håll i landet för tillfället. Patrik, du har varit och tittat på det svenska landslaget idag. Fredrik, du har gjort detsamma. Och jag befinner mig någon helt annanstans, för att det är en sån här klämdag på förskolor och skolor på allt. Ja.
Du är ledig, du bygger plank, du gjuter grejer. Allt är som vanligt.
Ja,
det kan man säga. Den här ursäkten att du skulle vara på någon viktig plats, den kan vi ju lägga ner med en gång.
Nej, men det är inte så jag jobbar.
Vadå jag? Jag är i Göteborg. Jag är ledig egentligen. Jag har inte varit och tittat på något landslag.
Nej, men du ska.
Nej, det är på onsdag, typ torsdag, fredag.
Okay. Tycker jag koll, men kul. Bra roll.
Ja, bra. Du är i Göteborg i alla fall. Ja,
ja, så är det. Absolut.
Och Patrik, du är i Stockholm. Ja, då har vi inte rätt ute, men då har vi i alla fall liksom på något sätt adresserat att vi befinner oss över Skype. Om det är någon som tycker att ljudet är lite sämre den här veckan, så har ni alldeles rätt i det. Vi spelar nämligen in över internet. Och man hade ju hoppats att internet skulle vara lite bättre vid det här tillfället. Att vår hårdvara och mjukvara skulle lira lite bättre än vad den gör just nu. Men ja, det är här vi är i alla fall. Och det är dags för Sillypodden. Och det är ändå innehållet som vi fäster störst vikt vid, eller hur?
Absolut.
Vi får passa på då och bara tipsa om vårt Silly-event om ganska precis en vecka. På Trädgården i Stockholm. Så kommer vi vara och spela in framför folk. Då hoppas vi att vi blir bättre ljud. Framförallt för er som är där. Då kommer ni ju höra allting liksom live när det spelas in. Det blir rätt häftigt faktiskt. Ja, Trädgården. Det är bara att gå in på Facebook. Det finns ett event och så vidare. Gå in i bloggen. Jag tror att det har delats en länk där idag också. Om man är sugen på att komma. Det är 18-årsgräns, så att det finns liksom bärs man kan köpa och så vidare. Och alla är där. Vi tre är där. Niva och Bank och Kalle och fan och hans moster är där. Ställ frågor till oss direkt. Det blir skitkul, tror jag. Inspelning sådär runt 20.00. Det blir skoj. Jag ser fram emot detta. Vart vill ni börja den här veckan då? Har ni något rykte som ni tycker sticker ut?
Jag kan väl börja med Victor Nilsson Lindelöf och hans intensiva försök att ducka United-ryktarna igen. Han har fått vänja sig vid det, kan man säga.
Hur går det då, tycker du?
Ja, det går väl sådär. Alltså, de hade pressträff nu. Det är ju bara ett par timmar sedan vi stod och pratade med honom. Och alla sköt ju frågor om United. Och han påstod då att han inte visste någonting om det. Han har inte funderat på det. Han har inte ens övervägt vart han eventuellt skulle vilja ta sitt nästa steg i karriären. Han hade ingen aning om någonting helt plötsligt, vilket ju var väldigt fascinerande för en spelare som är stekhet på marknaden, som var extremt nära Manchester United i vintras, vars klubb har löst en gammal konflikt med Västerås för att kunna sälja honom. Så att jag tror väl sådär mycket på att han inte ens har funderat på vart han ska gå.
Jag tycker han gör helt rätt. Jag satt och tittade på den här tv-intervjun, hur jag också brukar göra, men hur man bara står och kastar frågorna i ansiktet på honom. Och det är klart att om han ger ett litet finger och börjar prata om det, då öppnar han ju för ännu fler frågor. Så jag tycker att han gör helt rätt som duckar så mycket det går, för att den här samlingen ska bli en lång pina av samma 20-30 frågor varenda medieträff.
Men det blir ju komiskt, det är kul att kolla på klippet efterhand och se hur han liksom ser i ögonen att han kör ju det han repeterat, om man säger så.
Ja, men jag tyckte att det var jätteroligt att kolla på intervjun. Jag tycker det är starkt att han inte blir, alltså att han inte tappar det till slut.
Det ställs
en fråga med samma innebörd, men den formulerad lite annorlunda från journalist nummer 6 liksom, som journalist nummer 1 ställde. Och det är liksom samma grej då. Nej, det var komiskt. Jag gillar det klippet. Kolla på det, det finns på Sportbladet.
Jag kan konstatera att hans fokus är på Benfica, för han har kontrakt där. Det är väl ungefär så man kan sammanfatta de där 8000 frågorna.
Ja, precis.
Ja, och alltså det är klart att det är VNL som är hetast i landslaget, men det finns för fler spelare i det här landslaget som det kommer surras om i sommar.
Jag tänker, ja, den nya superstjärnan.
Ja, exakt.
Emil
Superstar Forsberg.
Ja. Vad hände, Jönsson? Berätta.
Det senaste jag läste, som vi också har skrivit, det är att italienska sajter Calcio Mercato, Forza Roma och lite andra skriver att han är aktuell som ersättare till Mohamed Salah som ska hamna i Liverpool. Och sen så finns det ju ett Milan är ju intresserade av honom. Inte har väl varit där. Vi har Liverpool och vi har Arsenal. Så att det finns ganska mycket. Och vi har ju i tysk press läst tidigare. Det var väl Kicke som påstod från början, eller om det var Bildt, att han ska ha varit inne i ett möte och pratat med deras sportledning då, eller framförallt i Ralf Rangnick, där han har sagt att han vill lämna. Det är någonting som han själv inte har yttrat sig om eller sagt någonting om ännu. Och jag vet inte om han kommer göra det, eller om han kör en VNL där, att han lägger över det på tysk press. Men det är väl där läget är. Och när man läser i media om de här buden, så tror jag oftast att det är så här att liksom, det skrivs bud, men i mångt och mycket är det väl så att egentligen att klubben kontaktar agenten och det finns någon slags det finns en pengasumma, och sen så kanske det är den som tar vidare till en klubb i vissa fall, och i vissa fall är det väl klubbar som diskuterar bara, så att det där är väl olika saker. Så att, och jag pratade själv med hans agent Setinkaya. Jag skrev en text om det förra veckan.
Då, har du pratat med Setinkaya? Ja,
och då sa han att det finns många klubbar som är jätteintresserade av Emil, och så har det ju varit lite. Det har ju liksom pyst ut lite under säsongen, men jag tror inte att det har ju inte fått den liksom snurren på det sättet som Victor har hållit på lika mycket. Det känns som att han skulle bli klar alla dagar hela vintern. Mm. Och nu känns det som att han skulle bli klar alla dagar hela sommaren. Jag tycker att Emil har inte riktigt kommit hit än, men det är väldigt, väldigt mycket skriverier. Och det är ju många klubbar som är intresserade av honom. Mm. Helt klart, det är inget snack om saken. Sen får vi vilja se. När man har träffat Emil, så man känner inte direkt att Emil är den här killen som har gått in till Ralf Rangnick och liksom drämt näven i bordet och sagt
det
att
det kommer.
Nu ska jag lämna liksom, eller att han tar en bil som Odin Vinge och drar till liksom, till London och knackar på oss Arsenal. Det är liksom inte Emil-stylen, så att vi får väl ta lite lugnt, men det är ju definitivt ett väldigt stort intresse för honom, och han är...
Efter Gucci-jackan får du ju fan omvärdera Emil-stylen. Alltså Emil-stylen är ju någonting annat nu.
Jag vet att den där jackan, men om man tänker sig... alltså, jag tycker inte... Nej, alltså när man känner honom, när man har träffat honom... Så
det kostar 35 000 jackan.
Ja, men han har ju hur mycket pengar som helst. Det är jo. För mig och dig.
Idrottsparken, Giffarna, IFK Göteborg. Nej, jag tar min Gucci-jacka. Då ligger jag lite lågt.
Men vi säger att du tjänar, vi säger att Patrik Bränning tjänar ju säkert 1 miljon på Sportbladet. Emil tjänar 10, 15 eller vad är det, 30 miljoner om året. Bränning går och köper en Lindebergsjacka för 4 000 och han går och köper en jacka för 35 000. Om ni ser till inkomsterna och utgifterna, så är det ju inte jättekonstigt egentligen.
Jag älskar din syn på min lön. Jag älskar den uppskattningen du gjorde precis.
Ja, men försök inte komma med någon dementi här nu, Patrik. Det där tycker jag.
Jag behöver sätta in Kaja för att få de summorna, Christian.
Nej, men det är klart att jag hade väl inte tagit på mig. Jag tycker inte att jackan var så här speciellt snygg, men att han lägger
alltså, snygg är liksom inte grejen här, kan jag känna.
Nej, det är helt... men att man lägger pengar och en större summa på saker när man tjänar mer är ju egentligen inget konstigt.
Nej, jag tycker roligt är ju liksom att Emil Forsberg, som man har ju lärt känna som liksom den mest ödmjuka och snälla killen i världen, vilket han fortfarande är så fort man träffar honom alla dagar i veckan. Jätteprofessionell och jättelugn och väldigt tillbakadragen i bilden man får. Men jag älskar ju när han kliver ner till idrottsparken i Sundsvall, som ändå, det är ändå Sundsvall fortfarande, det är inte jättemycket folk där, det är lite speciell arena och sådär. Och så har man sin Gucci-jacka för 35 000 och sin Gucci-tröja under. Någonting signalerar man ju att det har hänt någonting med en.
Jo, Absolut, det gör man ju.
Man är en superstar nu. Så snart går han in och kräver det där transfer. Det är det jag menar. Det här är bara positivt. Jag älskar att han är superstar nu.
Ja, men det vet jag. Men vi får... alltså, det vet jag också. Jag vet att ditt blogginlägg är ingenting som du har skrivit för att du vill liksom hoppa på han eller ett negativt. Men jag fattar att du gillar det. Det måste jag också trycka på. För att det förstår jag. Jag hoppas att folk som läser det också förstår att det inte är en svensk avundsjukan för dig. Utan att du uppskattar och gillar det som har hänt.
Sen så kan man liksom inte hugga på sånt här.
Nej. Men sen är det, du vet, jag gjorde det här snacket precis efter när säsongen hade slutat. Och jag kommer ihåg, du skrev i dina citat så hade det kul att spela fotboll. I den intervjun som jag gjorde då var det ju mer att han sa, kolla vad jag är nu.
Ja,
så att han väl någonstans, alltså han kände någonstans att han fick så jävla mycket skit när han flyttade till den här klubben med läskedrycken och energin och allt det där. Och nu har han ändå gjort någonting som får svenska fotbollsspelare lyckas med att ta upp klubben, ta en nykomling dit och gjort dem. Så att jag förstår ju om han vill liksom trycka tillbaka.
Absolut. Det ska han ju göra. Kläder.
Ja.
Men alltså, om vi går tillbaka till en eventuell flytt då, så har väl Ralf Rangnick gått ut och sagt att ingen ska lämna det här lagbygget, utan de ska liksom bygga vidare på det här. Det är liksom, för det är inte bara Forsberg det har pratats om som det finns intressenter. Nej. För det är ju Naby Keita förstås som har gjort en kanonsäsong och fler där till. Så att, men han har gått ut och sagt att ingen ska lämna. Tror ni de klarar av att hålla i alla de här liksom nu väldigt högt värderade stjärnskotten som är liksom det svåraste att hålla i? Tror ni de klarar det över sommaren? Eller blir de av med sina guldklimpar?
Alltså, jag tror inte de kan hålla alla. Det känns väldigt svårt. Grejen blir väl att de måste ju visa för dem att de inte kommer att ha ett sämre lag nästa år. För om de börjar sälja för många på en gång, då kommer ju övriga också få panik. Och så blir det liksom den totala spelarflykten. Däremot så känns det som, alltså, att de skulle behålla Forsberg, Naby Keita, Timo Werner ryktas de idag. Att de ska behålla alla, det känns jävligt knepigt. Men det gäller ju att visa att de verkligen bygger vidare. Och det känns som deras ambition. Och jag och Jönsson har ju diskuterat om Forsberg verkligen ska flytta. Jag tycker ju nästan inte det. Att han liksom är 25 år. Jag har svårt att se att han går in i en av de absolut största klubbarna i världen. Och då tycker jag att det är bättre att spela vidare den här fria rollen i RB Leipzig ett år till och spela Champions League och så vidare. Jönsson verkar ju mer sugen på att få honom att flytta.
Nej, alltså jag har väl gått lite åt det nu på slutet. När jag funderar på om man kan hitta den där klubben som skulle passa in. Jag tycker definitivt inte att han ska gå till någon av de här stjärnfyllda liksom Premier League-klubbarna, Liverpool, Arsenal och där. Alltså det känns inte alls rätt för honom. Om han skulle gå någonstans så skulle det vara till en klubb som skulle kunna, alltså jag vet inte, Roma, Milan funderar jag på, för att de kommer underifrån och utmanare. Milan bygger något nytt. Sen kan det bli kaos med den ägaren, alltså definitivt. Men det känns ändå som att de ligger i det läget att det inte är den absoluta pressen direkt som det skulle vara om man går till Arsenal eller Liverpool. Och sen håller jag med dig jävligt mycket i att det är tryggt för honom att vara kvar. Han får spela Champions League, han till en toppklubb i Tyskland, han har en perfekt roll, han tjänar bra med pengar, han bor där med sin fru och hund och, du vet, så allting är ju jättebra. Så att egentligen är det inget måste av att flytta. Men om han ska flytta så måste han verkligen hitta ett projekt som inte är liksom en Premier League-klubb där han får tre matcher och gå in och ta Coutinhos plats i Liverpool. Eller, alltså, det där känns så illa. Då får det vara liksom ett Milan eller ett Roma. Eller det får vara någon annan klubb där liksom underifrån, där pressen inte är lika stor i början. Jag tror att det skulle passa honom mycket bättre. Även om han nu säger inte att Emil inte klarar press, men jag tror att det är ett bättre steg för honom. Och för att vi också ska kunna behålla honom på den nivån som han är. För att han är ju ändå poängmässigt sett nu när Zlatan är skadad. Så offensivt sett så är det ju vår största stjärna. Det är ingen snack om saken. Och där vill man ju typ,
det måste ju vara den första på 5 år som rekommenderar en spelare att gå till Milan.
Jag sa Roma och Milan eller något annat.
Men Roma känns som ett intressant lag just nu. Jag menar, gjort en kanonsäsong. Visserligen utan tränaren så länge, va? Man har inte ersatt Spalletti officiellt än.
Nej, Totti har tagit över det.
Det är ju bara en tidsfråga.
Men Napoli då, annars? De kanske inte vill ha honom, men inte Napoli också.
Napoli också
blir det så stort steg upp då? För jag tänker så här, alltså, Tyskland, De har ju Bayern München, Italien och Juventus. Det finns ju ingenting som tyder på att någon ska rå på dem i någon av ligorna. Nej. Om du går till Roma, absolut jättespännande lag, jätteroligt lag, kul stad, kul liga. Men RB Leipzig, även fast man kan tycka väldigt mycket om deras klubbbygg och sådär, så det de har på gång och i Bundesliga, de var tvåa nu, alltså, kan man tycka att Roma är ett så stort steg upp då?
Men alltså, man kan ju inte bara röra sig i sidled heller. Men alltså, om man ska röra sig, så ska man väl röra sig uppåt ändå. Det är ju inte att bara klämma sig in i Real Madrid nu liksom, eller Bayern München. Jag menar, någonstans, jag menar, ett steg upp från RB Leipzig måste ju ändå hamna i en, liksom en topp tre klubb i någon av de stora ligorna. Så jag menar, det känns ju rimligt. Och om de dessutom nu då, nu pratas det ju mer och mer om att Salah är klar för Liverpool, och då öppnar det ju upp en startplats, en visserligen två helt olika typer av spelare, så att det är ju liksom ingen rak ersättare, men det öppnas ju upp en plats i startelvan.
För en väldigt tydlig plats. Absolut, jag håller med där. Och sen är det ju att han gjorde ju ändå klivet av att gå till Bundesliga, Schweizer Bundesliga, fick ett halvår där innan de tog upp. Så han har ju ändå gjort en väldigt försiktig väg fram till där han är idag. Men sen har han liksom fått ut så maximalt. Och det här är ju också en möjlighet för honom att ta det här steget nu. Tänk om man skulle åka på lite skador, lite tråkiga saker och inte ha möjligheten att flytta. Och sådär. Och sen så tänker man ju själv när man liksom sammanfattar en karriär. Tänk att ha fått chansen och möjligheten att spela i Roma eller Milan. Eller vidare liksom, mot att ha spelat i Rasenballsport Leipzig då liksom, inte för att, alltså, men ni fattar ju med historiken och andra i klubb och sådär. Så att jag förstår honom om man vill testa det, och då kan man ju också gå till Premier League om man vill, för det finns många andra klubbar där. Men jag tycker inte att han ska göra det. Sen så kanske han hamnar i Liverpool ändå. Men ja, jag tycker att han ska välja något annat.
Ja, han växte väl upp som Liverpool-supporter med, jag tror att hans farsa och brorsor och sådär, eller brorsor, vet inte om han har brorsor, men att hans farsa i alla fall var Liverpool-supporter när han växte upp och sådär. Men det är precis som du säger, tålamodet i Premier League är så, det är så stor skillnad. Och det är en, jag vet inte, det är en jättesvår sits att komma in i med oerhörd press. Både hos Liverpool och Arsenal. Jag menar, det hade varit en sak att komma in till ett lag som är längre fram i sitt bygge. Alltså att komma in till Chelsea just nu. Visst, nu är de mästare och sådär. Men där det finns liksom en grundtrygghet i laget runt omkring. Det kan jag tycka att Roma har med sitt mittfält. Med liksom ett fungerande anfall. Alltså man vet hur Roma kommer se ut. Hur de kommer spela. Hur de kommer funka nästa säsong. Jag menar, det är ju inget utav dem. Eller Tottenham skulle väl kunna vara ett bra alternativ då i England. Man vet vilken tränare som kommer vara där. Man vet ungefär vilka spelarna kommer vara som kommer springa ut på första dagen. Och så vidare. Det är ju det man är ute efter. Men att Arsenal, man har ingen aning. De måste ju bygga om jättemycket. Nej. Är Sanchez kvar? Är Özil kvar? Antagligen inte om Forsberg kommer in. Ska jag ersätta någon av dem? I Liverpool, det ska handlas hur mycket som helst. Det kommer vara jättekort tålamod med spelarna, för nu ska det sättas liksom en startelva för en nivå till liksom. Det kommer också vara väldigt, väldigt stökigt tror jag i början, när man ska köpa in så pass mycket spelare och liksom hitta någonting som ska fungera på en väldigt hög nivå på ganska kort tid. Så att det gäller att hitta det där projektet som ligger lite längre fram, tror jag, för en sån som Forsberg just nu. Där tycker jag ju att Roma är ett ganska bra alternativ.
Ja, nej. Köper det du säger.
Ja, och när vi då är i Roma, så får vi väl ta upp då Salah till Liverpool, som ju har varit en av helgens snackisar. Det ryktas att...
Är det klart? Är det inte klart?
Är det klart? Är det inte klart? Nej, jag tror inte att det är klart. Däremot så tror jag att uppgiften om att han är överens med Liverpool om sitt eget kontrakt stämmer. Han skulle då typ dubbla sin lön eller något sånt där. Så det hade han väl inga större problem att skriva under på. Det var ju en förstås en väldigt hög lön, men i Premier League-mått mätt så var det ju ändå bara 90 000 pund i veckan eller något sånt där. Så att, men det var en dubbel lön ungefär mot vad han hade i Roma. Så det ska väl vara överens, det har ju flera rapporterat om. Sen är inte klubbarna riktigt överens. Liverpool hade väl ett bud på 28 miljoner pund tror jag. som Roma tackade nej till. De vill ha, jag skulle tro, ungefär 10 miljoner pund till. Och jag tror att Liverpool hostar upp det under veckan som kommer nu.
Det där är grejen av att de förhandlar med spelaren för att alltid gör klart det. Det känns som det nu, i alla fall Morata var det, liksom hans lön var klar, det skulle han få. Och nu är det så här, och det ena med det andra. När det höll på med BNL mest så var det ju skrivet vilken lön han skulle ha långt ifrån. Klubbarna är ju fortfarande inte ens överens, och de skrev det i vinter. Alltså, det är mycket sådana skriverier om att avtal är klara innan klubbarna är överens. Mm. Eller är det bara jag som har fått för mig att det är mer den trenden nu än vad tidigare?
Ja, men det är väl ganska vanligt att eftersom klubbarna ofta går via agenter. Och agenterna har närmare till spelaren än vad de har till klubben och sportchefen. Alltså den kontakten är ju mycket kortare. Mm. Så att det är lätt. Alltså, Liverpool har väl fått en siffra. Men om Salah ska lämna Roma i det här läget. Han vill ha den här lönen. Han vill ha dubbel lön mot vad han hade innan. Ja, inga problem, säger Liverpool. Det löser vi. Alltså det tror jag går ganska snabbt. Klubben bryr sig inte om vilken lön deras spelare kommer ha i nästa klubb liksom. Så att
just det här med agenten också, det har blivit så suspekt just att du övertalar ju agenten först att du vill att spelaren ska till dig, och sen så är det ju nästan upp till spelaren nu att förhandla med sin egen klubb att han ska bort. Alltså det är ju nästan på den nivån nu.
Mm. Ja.
Och det förstår mig också, det är lättare att sätta press på din klubb som spelare än som liksom, om Liverpool har Coutinho, Barcelona kommer och säger hej, vill ha Coutinho, det är ganska lätt för Liverpool bara, nej, det kommer inte hända, och så är den liksom dialogen slut. Men om Coutinho kommer upp till kontoret och säger, hörni, nu vill jag tillbaka Barcelona, annars blir jag jävligt besviken. Då har man ju lite större arbete framför sig.
Mm. Och jag tror också att även i det här fallet, nu vet vi inte hur liksom kontakten har tagits här. Men säg att det är så att Barcelona är intresserade av Coutinho den här sommaren. Då tror jag att man redan har liksom fått en lön halvbekräftad genom agent. Men det här är det du har att ta ställning till om du ska gå till Barcelona. Jag menar...
Mm.
Om han ska börja fatta det beslutet före du ens kan börja förhandla med en klubb, så måste du ha någon slags uppfattning om spelaren är intresserad överhuvudtaget. Så att jag tror säkert att Coutinho vet ungefär vad han skulle tjäna om han skulle gå till Barcelona i sommar, utan att liksom förhandlingen har kommit speciellt långt. Så jag tror att det är någonting som är ganska tidigt i förhandlingen, och det är också där vi är just nu med Salah. Jag tror han är överens med sin agent då, om sitt personliga kontrakt. Jag tror också att det är väl det här med för Romas del, att de behöver få in pengar för sitt bokslut, va, till halvårs, till 1 juli. Det tyckte jag läste det. Jag har inte siffrorna exakt klart för mig framför mig här. Men de behöver göra en ganska stor spelarförsäljning nu tidigt på sommaren. Och de har väl sett att Salah är väl den dyra spelaren som de lättast kan släppa. Och att det därför skulle vara en affär som blir klar ganska tidigt. Så det är en logisk affär för alla inblandade på något sätt. Det är också en spelare som Liverpool har varit i kontakt med tidigare. Ju. Han var ju väldigt nära att komma till Liverpool där när han valde Chelsea istället.
Det känns
rimligt. Den är rätt säker på att kommer hända. Nästa stora ryktes ämne när det gäller Liverpool har varit Van Dijk, som ju då snarare har rapporterats klar för Manchester City efter att hela våren egentligen, och även bitar av hösten, har snackats om att han skulle vara på gång till Liverpool. Men nu är det Manchester City som det ryktas vara den som sitter i förarsätet för den signaturen. Och det är ju hiskeliga pengar vi pratar om. Säg summan. Vad sa du?
Säg summan nu.
Ja, vi räknar väl om det till 670 miljoner kronor, va?
Det är helt sinnes.
För en mittback som... Jag twittrade ut det igår kväll. Jag har honom ju inte som topp 20 i världen. Baserat på meriter. Jag tycker inte att han är där i närheten ens. Det är klart att det är en väldigt speciell spelare med några väldigt, väldigt... Liksom, speciella egenskaper. Men han är liksom snabb mittback till exempel, som jag tror är någonting som de här lagen som du pratas om, Liverpool och City, men även Chelsea pratas det om. I alla fall Liverpool och City är ju två lag som spelar med väldigt hög backlinje och som åker på en del kontringar på det, alltså det slås långbollar över dem, och det är ju någonting som Van Dijk är duktig på att både läsa men också hinna upp, och det är en egenskap som mittback som ju är ganska eftertraktad just nu. Men samtidigt att vi pratar om att han då skulle bli världens dyraste försvarare med viss marginal, ja, det känns helt galet.
Scoutingen är ju undermålig. Alltså man måste ju ändå ge de här klubbarna som grovt underbetyg. City kanske framförallt som betalat ju enorma summor för mittbackar och aldrig fått det att funka. Och Van Dijk kostade ju liksom 13 miljoner pund för 2 år sedan när han gick till Southampton. Det var ju inte så att de hittade honom i någon obskyr liga heller, utan han spelade i Celtic innan. Så man tycker liksom att
eller
de andra
att,
borde haft...
eller att det var värsta kriget om hans signatur då.
Nej, precis. Och liksom att de inte högg då om de nu är det här, de här egenskaperna de har sökt efter är ju förvånansvärt. Och så kostar han så här mycket nu, och det enda jag känner är så här, så det måste finnas bättre mittbackar, eller minst lika bra mittbackar till betydligt lägre summor i andra ligor. Alltså det är bara att de är så jäkla sugna på att värva inom ligan.
Ja.
David Luiz kostar 500, va? Han hade ju ändå, han fick ju lite för sitt hår. Van Dijk har väl också ganska god gött hår, va? Han har några knuten där bak. Eller håller han på att samla upp, va? Liksom, och kunna sälja in lite med sitt hår. Är det därför det blir över...
Han får gå över till afro då liksom. Han kan inte binda bak det på det där orutinerade sättet.
Nej, då kommer han ju aldrig upp i 600-700. Han måste ju liksom låta håret...
Jag ser med afro nu, va?
Ja, men jag känner också att det borde ju kunna finnas liksom en vettig mittback i en annan liga, i en annan, alltså jag menar Italien och i Spanien liksom, där måste det finnas mittbackar du kan betala priset och se en potential i att plocka in och kunna liksom forma själv och lära lite grejer och få upp den på en hög nivå.
Ja, jag håller med. Pengarna. Men det känns som de inte har tålamod. Det känns som de bara, det är som så här fuck off pengar liksom. De lägger hellre 700 miljoner på en färdig spelare än 200 miljoner och tvingas ta 2 år att utveckla spelaren liksom. Det känns inte som det finns
ju, så är det ju definitivt. Jag menar, två år är ju en evighet i den här världen.
Ja, och det är väl bara för att tränarna inte vet. Förmodligen, då kan vi nästan räkna med att de inte är där om 2 år. Men det blir ju så här, det blir så sjukt missgynnsamt för klubbarna. För tränarna tvingas att göra de här affärerna för att de, alltså om Klopp skulle ta en, eller Klopp sitter vi hyfsat säkert, men ta Pep då, han ska ta en, han ska utvecklas som han inte får riktigt mycket av på 2 år, då riskerar han ju sitt jobb på ett sätt, så det är ju lättare för honom att ta det här, men för klubben blir det liksom en halv miljard dyrare bara för att tränaren ska känna sig lite trygg.
Vad betalade de för John Stones förra sommaren?
Ja, men vad har de betalat för alla sen de värvade Vincent Kompany liksom? Ja, alltså, det är helt absurt.
Ja, det är faktiskt absurd. Jag menar, Stones som ju var en av förra säsongens stora floppar får man ju säga, kostade ju vansinniga pengar, och det var ju precis den här affären. Jag menar, han skulle ju vara då redo för den största scenen, och han skulle vara den mittbacken som erbjöd någonting annat än bara försvarsspel, eller än bara liksom att rättvänt stå och nicka bort bollar sådär som man kan hitta rätt många. Men det har ju verkligen inte funkat. Och jag menar, han är ju bara en i raden av alla misslyckade mittbackar i Manchester City. Och i Liverpool. Och i alla de andra klubbarna också. För de har försökt göra det här så många gånger.
Men är det inte sjukt att man så här, istället för att försöka utveckla honom så skickar man dem bara. Alltså, det känns som hela fotbollsvärlden. Jag pratade med Hiljemark nu också nyss. Och det var så här, han har haft, vad är det, 11 tränare på 2 år. Och då är det så här, men vad blir det långsiktiga i det? Så här? Men man tränar och spelar matcher så här. Men det kan ju inte finnas någon tränare då som sätter sig ner med Oskar Hiljemark och tänker så här, men vad saknar Oskar Hiljemark för att bli en världsmittfältare? Jo, men vi måste utveckla hans passningsspel med vänsterfoten, han måste ha ett bättre inläggsspel, han kanske ska lägga på sig 2 kilo muskler. Det känns ju som alla bara så här, men vad har vi i truppen just idag? Ja, men det är de här 11. Ut med dem och så hoppas vi att vi vinner matcher. Det finns liksom inte så här, men om vi vilar honom nu 4 omgångar och så skickar vi någon i gymmet istället, genom en ny försäsong, så han lägger på lite muskler på överkroppen, så kommer ut en bättre spelare sen om kanske ett år när vi får utveckling på det och sådär. Det finns ju inget sånt tänk, så man undrar ju liksom, hur bättre hade fotbollsspelarna kunnat bli om alla klubbar istället för att bara sikta på att vinna nästa match hade liksom lyft blicken lite och sagt så här, men hur ska vi göra den här truppen bäst i världen om fem år.
Liksom. Tack och lov får man ju säga att det är inte alla klubbar som gör så, för att alla klubbar har inte råd att göra det. Jag tycker att det bästa exemplet är ju Tottenham, som inte har resonerat så, som inte bara har letat efter den absolut mest glänsande pusselbiten till bygget, utan om vi tittar på de spelarna som faktiskt utgjorde vad jag tyckte var det bästa laget i Premier League när de väl kom igång under vintern och våren, så är det ju spelare som i väldigt hög utsträckning har utvecklats utav Spurs själva. Så att det finns ju några undantag, men ju mer pengar som kommer in, desto kortare blir tålamodet på något sätt. Och sämre blir lagbyggena.
Jag måste tyvärr droppa nu.
Jaha, det är så.
Ja, jag måste dra iväg.
Jag förstår. Vi tackar Fredrik för hans insats den här veckan. Vi kör.
This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
På Patrik.
Ja.
Bra, och precis när Fredrik då lämnar så tänkte jag att vi skulle ta upp Kylian Mbappé.
Mbappé, är det så? Eller,
Mbappé heter han. Jag hade ett skämt där som det vart pannkaka av precis när jag skulle säga det.
Ja, okay. Stalade från.
Mbappé, som ju då ryktas till Arsenal.
Ja.
Vad säger du om det? Och vad är vi uppe på för siffror då?
Ja, men det påstås ju, och med understrykning av påstås, att Arsene Wenger ska ha bjudit 1,1 miljarder kronor för Kylian Mbappé, och att han därmed skulle bli historiens dyraste fotbollsspelare. Så att Arsenal med Arsene Wenger skulle köpa världshistoriens dyraste fotbollsspelare. Jag hoppas ju, jag vill ju verkligen tro på det här, för jag hoppas ju att Arsene Wenger nu när han skrev på kontraktet bara tänkte fuck it, nu jävlar, nu ska jag visa de jävlarna, så nu ska jag bara pumpa in pengar i spelare här. Man vill ju tro det, men jag har ju väldigt svårt att tro det.
Ja, det känns ju helt osannolikt när man läser om det. Samtidigt så vägrar det ju liksom dö. Och lyssnar man på, alltså när man in och tittar på alla, nu ska man inte läsa för mycket forum och såna saker på nätet, men när man är inne och liksom försöker följa diskussionen bland Arsenal-supportrar, som ju är en väldigt cynisk supportergrupp just nu, det får vi ändå vara klara med, det är ju inte en supporter eller en fanbase som har vant sig med att få allting de har pekat på, eller vant sig vid att det på vissa sätt, utan de känns ganska luttrade. Det känns ändå där som att det finns optimism kring den här affären.
Men supportrar generellt, och det är därför man älskar supportrar generellt, det är ju de mest lättflörtade människorna i världen liksom. Alltså jag skulle kunna, om jag går och tjata på dig en vecka att Cristiano Ronaldo är aktuell för Liverpool, till slut skulle någonting i dig ändå tro att det eventuellt skulle kunna hända. Så är det ju verkligen. Jag är helt övertygad om det. Men liksom, om man ska så här fundera över det här, alltså skulle Kylian Mbappé kunna gå till Arsenal för 1,1 miljarder? Alltså, Arsenal har ju råd, de skulle ju kunna köpa honom för 1,1 miljarder, det är jag övertygad. Och det skulle ju gå att genomföra om det nu är så att Kylian Mbappé tillsammans med sin familj och sina rådgivare har satt sig ner och tänkt sig, men vad är nästa steg? Vart kommer jag få spela? Vart kommer jag få utvecklas? Real Madrid... Ja, de har vunnit Champions League precis. Isco och Gareth Bale konkurrerar om en plats liksom. Det är inte solklart att jag kommer att spela. Det kanske är en dum idé. Ja, men Manchester City, ja, du vet inte riktigt om det passar mig just nu. Chelsea, där ska jag inte vara. Men Arsenal, ja, det skulle få en superroll. Arsene Wenger har lovat att bygga laget kring mig. På så sätt hade det ju varit en rätt bra deal. Men man har ju svårt att få in i huvudet att Arsene Wenger skulle liksom buda bort Real Madrid, som ändå garanterat är intresserade, och alla andra, med City och så vidare, och liksom få Kylian Mbappé. Det känns så verklighetsfrånvänt så att man har svårt att tro på det.
Och just därför så gillar man det ju extra mycket.
Ja, man blir ju
Och sen så är det förstås hela parallellen till Henri, och det är Monaco, och det är liksom Arsène, och det finns liksom det finns mycket grejer att ta på där. Det har också pratats lite grann om de där två, va? Alexis Sanchez och Mesut Özil, som ju under ett par veckor, de teamkör ju lite grann i sina förhandlingar med Arsenal.
De kör sig Friends-taktiken, gamla vännerkarten, som väl var först i världen med att gå in och löneförhandla tillsammans.
Precis, och de kräver, hur mycket är det? Det är 370 000 pund i veckan, va? I lön.
Ja, det är lite olika uppgifter på det där, men ja, vissa påstår det, andra påstår 300 000, så att, ja, vi får väl se. Mm. Det påstås väl att Arsenal har erbjudit om 270 000, men jag tror inte att det känns inte som det är pengarna som är problemet. Jag tror verkligen inte det. Nej. Utan om de vill stanna så kommer de komma överens, om de vill gå så kommer de såklart inte komma överens så.
Nej. Och känslan är väl att det är två spelare som Arsenal kommer behöva ersätta till hösten.
Ja, kanske. Jag tror att Alexis Sanchez hänger på verkligen om, alltså, om Bayern München är så intresserade, då tror jag att han går. Det är jag ganska säker på. Mesut Özil påstås att det inte finns några bud på. Vi har ju stångat våra huvuden blodiga när vi har försökt hitta nya klubbar åt honom. Och det bästa man kommer på är ju liksom Turkiet gratis om ett år. Och det är ju för att han har en väldigt speciell spelstil som kanske inte passar i den här moderna fotbollen många vill spela, med ganska defensivt drillade spelare som gillar att pressa och sådär. Det är väl inte riktigt Mesut Özils melodi, samtidigt som han inte har varit så bra som man kan kräva av en kille med så fria tyglar. Han har varit fruktansvärt bra, han alltid varit, men inte så bra så att liksom Juventus eller Bayern München någon ska gå in och värva honom nu och bygga laget kring honom. Så känns det ju inte.
Nej, han är ju väldigt mycket lyxlirare på det sättet att han bidrar ju med en otrolig spets. Men det kräver att du har väldigt mycket annat i laget för att han inte ska kosta mer än han smakar.
Jo, men precis. Och det gäller ju verkligen att ha ett lag som bygger kring honom, och då är jag inte helt lätt placerad.
Nej. En annan intressant historia från den senaste veckan är ju den, alltså en agent som vi pratar ganska ofta om är ju Mino Raiola. Och hans position i fotbollsvärlden. Han är inte svinpopulär på Milanello just nu. Ett ställe där han har varit oerhört populär tidigare år, ska man komma ihåg. Och det handlar förstås om Donnarumma. Ska ha fått helt enkelt ett ultimatum utav klubben: dumpa Raiola eller lämna klubben som du vuxit upp med, som du älskat sedan du var barn. Det är hårda, det är hårda bud på en tonåring, tycker jag.
Det är det, men samtidigt kan man ju förstå, alltså, han har ett år kvar på kontraktet. Raiola är ute varannan vecka och flörtar med klubbar och försöker pumpa upp intresset, antagligen för att höja den lönen, för att jag vet inte om det är, det är flyttläge på Donnarumma än. Men Milan vet väl också att Mino Raiola är ju inte en agent vars spelare är klubben trogen i 15 år. Utan Mino Raiola är ju en agent som flyttar på sina spelare.
Ja.
Så att, på långsiktigt kanske det har varit väldigt, väldigt smart av Milan. Om Mino nu försöker pusha upp lönen, men alla är inställda på att Donnarumma ska stanna några år till, vilket känns som.
Ja.
Då hade det ju varit ganska smart Milan att trycka in det. Det kravet i löneförhandlingarna att Mino Raiola ska väck inför framtiden. Nu, om de har chansen att göra sig av med honom, så känns det som en otroligt begåvad idé att göra det.
Ja, för det de vänder sig emot framförallt är ju att Raiola ska kräva mycket klausuler i det här nya kontraktet. Ja. Att det ska finnas en klausul om laget missar Champions League nästa år eller något år överhuvudtaget. Så ska han få lämna om han vill. Det ska finnas en utköpsklausul som inte är helt orimlig. Jag gissar att det finns även en klausul som ger Mino lite pengar på fickan om det är så att det blir en försäljning.
Känns så. Men han vill ju ha ett kontrakt som är liksom byggt för att kunna rivas.
Ja.
Det är ju verkligen det. Och det är ju hans jobb som agent att hålla alla liksom,
ett kontrakt fullt med hål, så att det blir som en perforering, så att man vet vart man ska riva det.
Exakt, precis så.
Ja,
men det är väl hans jobb, så att det är ju bra. Och Milans jobb är ju att försöka behålla Donnarumma så länge som möjligt och bygga hela sin nya satsning kring honom, vilket känns som han ska ju bli deras Buffon liksom. Och då känns det ju, ja, men försök ta bort Mino Raiola. Så länge Mino Raiola är kvar så kommer det alltid finnas en risk att Donnarumma går.
Mm. För Milans satsning, den imponerar ju så här långt, får man säga. Det började med Kessi då från Atalanta.
Ja, ruskigt tung värvning sett till vart Milan befinner sig.
Ja, verkligen. Och har väl fortsatt i veckan, va?
Ja, nu vet jag inte vad du syftar på. Om det är Morata-ryktena du
är
sugen på.
Det är väl Morata-ryktena som jag är ute efter. Det jag har skrivit. Jag tänkte att den skulle leda sig själv, men det kanske inte gjorde. Jag kanske har läst in mer i de här ryktena än vad jag borde. Som jag brukar göra.
Jag vet, ja, men jag är lite svårt det där. För det påstås ju återigen här att Morata är överens med Milan. Och då ska Milan komma överens med Real Madrid. Och det är någonstans där man blir lite osäker på om Milan kan köpa av Real Madrid. Vilka summor de kommer kräva för Morata. När Cristiano Ronaldo står under Champions League-firandet och skriker i mikrofonen åt Morata att stanna. Men att Ronaldo gör det tyder ju på att Morata har någonting på gång också. Han ser onekligen ut över sina alternativ. Och jag tror att han lär ju ha gått upp till Real och sagt att nu är det första anfallsplatsen eller så är det dags att lämna. Och det känns ju som det är rätt resonerat av honom. Mm. Sen får man väl se. Han påstår sig vara het i England också. Det finns ju en Antonio Conte som alltid haft ett gott öga till Morata. Arsenal borde väl också kunna ha ett visst intresse för en sån rörlig anfallare. Så att han borde ha bra alternativ och då känns det så osäkert vart Milan står sig i konkurrens med sådana alternativ. För Milan, alltså okej, de har ett nytt projekt. Det finns kanske nya pengar, men det finns ju fler frågetecken än utropstecken fortfarande, trots allt.
Ja. Vem är det som är Moratas agent då? Är det Jorge Mendes eller?
Jag antar det, jag måste kolla. Nej, det kan inte vara. Det ska vi ta reda på.
Ja, vi tar reda på. För ett litet stickspår, vet du vem det är som är sportchef i Wolverhampton?
Nej.
Som är registrerad sportchef i Wolverhampton.
Kör, vem då?
Jorge Mendes.
Ja, såklart.
det är ett litet extra knäck han har.
Bara sådär, med vänsterhanden.
Med vänsterhanden så styr han anrika Wolves. Jag tycker det är så jävla roligt. Det är alltså den här agentbranschen håller på att spåra ur något fullständigt.
Den har spårat fullständigt.
Ja, den har spårat ur för länge sedan.
Men det är lugnt, vi har FIFA, de kommer ta tag i det där. Det är inte så att de ger VM till diktaturstater och sen blir chockade när diktaturstatens grannar börjar inte tycka om diktaturstaten längre. Och så där. Alltså, FIFA har koll, jag förstår inte din oro här.
Men hur smart är det av Wolves då att anlita Jorge Mendes som sportchef? Ska han förhandla med sig själv då liksom?
Ja, precis. Ja, men jag tror att det finns en hel bakgrundshistoria som jag vill minnas men inte har koll på så här på rak arm kring ägarna på Wolves där, och att det finns kopplingar redan från början till Jorge Mendes, ja, och så vidare. Och lite andra investeringsfirmor och annat. Mm. Men det här att agenter förhandlar med sig själva, det behöver de inte vara sportchef för. Det händer ju precis alla klubbarna. Så fort en svensk klubb ska göra en stor försäljning till utlandet så har de har kontrakt med agenten har kontrakt med spelaren och agenten har ofta kontrakt med den köpande klubben också. Alltså det här är ju day-to-day business nu. Mm. Klubbarna har satt sig i knät på agenterna så det bara skriker om det. Agenterna har övertygat spelarna om att det är det bästa också. Och sen så bara pumpar de ut pengar i fotbollen som hade kunnat gå till så fruktansvärt mycket bättre saker. Så, att det får fortgå det här, det är så otroligt jävla uselt så det finns inte.
Mm. Nej, det finns ju den här... klassiska omräkningen varje liksom klubb i varje stad, och så tar man en misslyckad värvning och så hur mycket kostade den här spelaren som då tar ett flopp för sådär 10 miljoner pund ungefär som de flesta stora klubbar och de flesta stora ligor har gjort, och så om du tar de här 100 miljoner kronorna så bara stoppar du ner det i liksom bygger fotbollsplaner för du vet ja, men i din egen hemkommun, och så bara försöker du se vad det ger på lite sikt homegrown spelare liksom, i din egen akademi och bara ditt eget närområde med spelare med liksom kopplat till klubben, så det är klart att på 10 år eller 20 år så hade det varit så otroligt mycket mer lönsamt i de allra flesta fall.
Men om 20 år så är inte den ordföranden som byggde den planen kvar, och den tränaren som var ansvarig då är absolut inte kvar. Nej. Så länge man har det här kortsiktiga tänkandet så är det lättare att ge 400 miljoner kronor till Mina Raiola för att få Paul Pogba än att bygga 8 nya fotbollsplaner i närområdet och sen vänta 20 år och hoppas att det har hänt något.
För det är det som är så bizarrt när när pengarna är så enorma inom fotbollen. Och på många håll så spelar fortfarande liksom 8-9-åringarna på liksom första generationens konstgräs eller på grus. Eller, alltså det finns liksom inga, det finns inga anställda planskötare eller någonting, fast jag menar det direkt med en veckolön till en utav spelarna i stadens liksom proffslag för att lösa allting för hela staden. Det är lite tragiskt när man börjar, det är det. När man börjar räkna på det.
Men här kan inte vi sitta i Sillypodden och rasa mot stora transfersummor.
Det hade ju varit lite förmätet av oss. När vi sitter här och hyllar den moderna fotbollen. Och då rör vi oss förstås omedelbart till Atletico Madrid. Som då, vad det verkar, inte kommer få värva några spelare den här sommaren.
Kan vi inte bara röra oss tillbaka till Sillypodden nummer ett den här säsongen och Patrik Syks inledande konstaterande?
Jag vet inte, vi hamnar där.
Med att Antoine Griezmann i namnet så kommer nämnas i alla poddar hela sommaren och han kommer bli sommarens stora transfer. Det vill jag minnas.
Han är 100% i hittills. Men frågan är hur mycket mer vi kommer prata om honom efter uttalandena under helgen här.
Ja. Men jag kände redan från början att så här, det är inte säkert att det blir en flytt. Men det var ju nog mest bondtur, ska man säga. För att det kändes ju samtidigt som om han var på väg bort innan den här överklagan gick igenom. Eller gick igenom innan den slogs ner. Och när de nu inte lyckades få sitt transferbud hävt, då är det ju väldigt snyggt av honom att säga att ja, men, okej, klubben sitter i en skitsits här. Det vore ett billigt slag av mig att gå nu. Så att därför har jag bestämt oss för att stanna en säsong till. Det är ju väldigt snyggt gjort, det får man ju ge honom.
Och det ställer ju också affären av en viss Lacazette i ett helt annat läge, eftersom Griezmann med all sannolikhet kommer att bli kvar, därför att klubben helt enkelt inte kan värva någon ersättare åt honom. Ja, men då blir ju följaktligen ingen Lacazette den här sommaren heller, men av allt att döma så kommer ju Lacazette ändå vilja röra på sig. Så vart ska vi placera honom?
Det är ju spännande. Lyons president sa ju att Atletico-dealen är helt död nu efter det här transferförbudet. Så att det verkar inte som de bara har skrivit om det till januari, utan det känns ju som båda klubbarna har liksom backat till noll där. Men bort ska han ju. Det har de ju kommit överens om i Lyon. Så att, hade det varit några veckor sedan så hade jag ju sagt Arsenal. Och jag tror att det finns en bra möjlighet för dem att gå in där. Det skulle inte få honom med det minsta om Arsenal har Mahrez och Lacazette i sin trupp när sommaren går mot sitt slut. Och det hade väl inte varit så jäkla illa.
Nej, det känns som att man hade behövt båda de spelarna den här säsongen.
Ja, det känns också som spelare de liksom... Alltså, vi vet fortfarande att Arsenal har svårt att värva från den absoluta toppen med spelare som verkligen är på gång med jättestora ambitioner eller är redan högst upp på världstoppen. Utan de har ju snarare gjort den här typen av värvningar av liksom Alexis Sanchez som inte riktigt lyckats i Barcelona, Mesut Özil som inte är önskad längre i Real Madrid, med liksom med stor framgång också. Det känns ju onekligen som Mahrez är den typen av spelare som man kan få ut extremt mycket av, men som ändå är möjlig att flytta och kanske inte intresserar de allra största. Och det känns som Lacazette också har en utvecklingspotential, även fast jag är lite osäker på om han är den här superstjärnan som många vill få honom till omedelbart. Men det är onekligen en nyttig spelare.
Alltså om man jämför med Emil Forsberg då, som han är ju ett par år yngre än vad Lacazette är, va? Det är Lacazette typ 27 nu.
Jag är ju 25 i alla fall. Lacazette är efter en snabb googling 26.
Ja, ett år då. Nej, men det känns som att Lacazette har tagit det här extra året i Lyon. Gjort det jättebra. Och känns som att han är redo för den där stora klubben och den stora liksom chansningen som det ändå innebär att gå från den lite mindre klubben till den största scenen. Det är klart att Arsenal är ju där uppe och Premier League är en ordentlig utmaning och pressen skulle vara där, men det känns ju verkligen som att han är redo att ta det klivet nu, att göra den chansningen som det innebär.
Ja, det håller jag med. Och det, han, de har ju bäddat för det länge, både han och Leon. Det känns som de har varit överens om att till slut kommer det liksom ta slut oss emellan. Till slut ska du få ut och prova, och det känns som det är nu de har kommit överens om det. Så att, absolut, han är ju som du säger 26, där är hans chans. Och det känns som alla vet om det, och jag tror också att han är redo. Jag vet inte om han liksom kommer gå in och bli Arsenals bästa målskytt och lyfta laget till nya nivåer. Men jag är ganska säker på att han liksom kommer ha en startplats i en stor klubb i Europa och göra det tillräckligt bra.
En annan spelare som kommer röra på sig i sommar och som också känns på ungefär samma sätt redo för det där riktigt stora kontraktet nu, den stora att ta den där chansningen som det ändå är att röra sig till den högsta nivån, det är ju Romelu Lukaku, som ju också ryktas till alla de stora, framförallt engelska klubbarna då. Och då, ja, där vet vi, där finns det ju en Raiola som drar i tåtar och spakar och allt möjligt, och då brukar det ju hända saker.
Ja, och han var, jag har ju sagt också att han inte kommer förlänga något kontrakt. De var väl mer eller mindre överens, trodde Everton, och sen så i sista stund så sa han bara nej, det blir inget av med det. Så att, han har ju också bäddat för en flytt, och det känns som när han bestämde sig för att det inte blir någonting med det där kontraktet, det känns ju som det är en klubb som har signalerat till honom då att vi kommer gå för dig i sommar. Och vi är väl många som suttit och väntat på Chelsea. Sen ska det bli väldigt intressant nu, för att jag tycker att Lukaku skulle passa väldigt bra in i Manchester United. Han kan spela både en ganska teknisk utvecklande fotboll, men också vara nyttig i en fotboll som José Mourinho gillar och hänföra sig åt ibland. Så att, han känns ju som en riktig drömvärvning för United också. Och med tanke på att de inte kommer få Griezmann nu, så undrar man ju vem de ska gå för. De måste ju ha en anfallare. Marcus Rashford i all ära, men de behöver ju minst en till. Och så gott om alternativ är det ju liksom inte. Morata, Belotti, absolut. Men Lukaku är ju en beprövad Premier League-spelare. En kille som kan gå in och vinna skytteligan i Premier League. Som fungerar som en tvåvägsspelare. Kan både möta och gå i djupet. Stor, stark. Han känns ju liksom som en perfekt lone striker längst fram där.
Ja, du nämner Belotti. Ja. Det är också spelare som vi väl kommer se flytta på sig i sommar. För en hel del pengar.
Ja. Där undrar man ju också vem som ska hugga. För det är ju så här, det är ju lite Juventus-läge hade det ju varit annars. Men okej, att de tappar bort Higuain i Champions League-finalen. Jag vet inte vart han befann sig riktigt. Nej. För att vara så stor är det imponerande att vara så osynlig. Men jag vet inte om det är Belotti Juventus ska ha riktigt.
Ja. Han såg inte hungrig ut helt enkelt, Higuain.
Han såg väldigt mätt ut. Viktskämt är alltid bra, det är högklass.
Ja, alltså fat shaming. Jag känner att jag ska kasta vissa stenar i vissa glashus här.
Jävligt pekor här.
Men om det inte blir Juventus då för Belotti, det är klart det kommer bli, det kommer finnas en hel del intressenter för den signaturen.
Ja, man undrar ju, men han känns också väldigt svårplacerad. För att spanska fönstret känns för rätt stängt för Belotti. Inom Italien, liksom, ska han till Rom eller Napoli då? Känns också konstigt. Milan och Inter, svårt. Mm. Och så vart ska han i England då? Sen Wenger känns inte riktigt som en som värvar en Belotti ändå. Conte behöver väl inte riktigt Belotti-typen just nu. Alltså, han känns väldigt knepig att placera. Mm.
Ersättare till Aubameyang i Dortmund?
Ja, kanske. Så får man väl se.
Nu fabulerar jag bara här. Det finns inga rykten om det.
Nej, men precis. Kina brukar ju kunna attrahera Serie A-spelare också. Även fast jag tror att Belotti är lite annat skrot och kon.
Nej, säg inte sådär.
Fan, vad tråkigt. Kina värvar inte i sommarfönstret ändå, så det kan vara lugnt.
Precis. Hör du, vi måste ta lite frågor här också. Inser jag.
Ja.
Tiden springer iväg. Daniel Dulbo undrar, vad är chansen att vi slipper se Victor Nilsson Lindelöf i United nästa år? Och vad fan ska Juve med Chan till? Jag gissar att han är Liverpool-supporter den här killen. Och att han då skulle tycka att det var jättetråkigt att få se en av sina svenska favoriter i huvudkonkurrenten. Det kan jag väl på något sätt hålla med om. Tror du vi slipper se Victor Nilsson Lindelöf i United nästa år?
Nej,
det blir ju så.
Jag tror det är klart. Jag tror, alltså det trodde vi redan i vintras. Och när man sammanfattade vad vi visste och inte visste och det inte blev av något, så visste vi att de förhandlade, att det var väldigt långt gånget. Och det föll väl lite på att det blev lite trubbel med Benfica och Västerås där, som gjorde att United också drog öronen åt sig. De ville väl inte hamna inom FIFA-granskning och så vidare. De är väldigt rädda om sitt varumärke som de har byggt upp med den här. Men nu är allting det löst, så att det känns att de här ryktena kan liksom inte vara grundlösa. Det är väldigt svårt att se det.
Nej. Och andra halvan av hans fråga här då, han har faktiskt ställt en tredje fråga också, men jag tänkte vi nöjer oss med den andra. Vad fan ska Juve med Can till? Det var ett rykte som kom lite från vänster, kan jag tycka. Att Juventus, för Can har ju också då bara ett år kvar på kontraktet. Och förhandlingarna har väl inte riktigt gått så smidigt som Liverpool hade hoppats. Can kräver lite mer pengar än vad Liverpool kanske tycker att han är värd. Men det mesta pekar väl på att de kommer hitta en lösning där. Klubben...
Alltså det är Daily Star som kommit med Juventus-ryktet, så vi kan nog sitta ganska lugnt i båten.
Ja, jag undrar också lite grann vad Juve ska med Can till.
Det är väl någon som vill höja Cans lön lite i Liverpool kanske?
Nej, kanske är så. Vi får väl se. Jag tror inte vi behöver vara speciellt bekymrade över att det är någonting som har med verkligheten att göra.
Nej.
Nu ska vi se här. Ja, Alfred Letell undrar, vad händer med Dortmund och deras tränarsituation? Vem är bäst lämpad för att ta över? Det pratas ju mycket om han tränar i Nice, va? Som jag inte kommer ihåg namnet på just nu.
Det är inte Favre vi pratar om nu.
Jo, visst är det så.
Jo, ja, bra. Ja, det pratas väldigt mycket. Det finns ju många ganska unga, eller väldigt unga lovande tränare i Tyskland också. Och Dortmund känns väl mer som de kommer titta inhemskt. Trots debaclet med Tuchel, som ju gjorde det väldigt bra på plan, men hamnade väl i lite bråk med sportsliga ledningen.
Ja, han verkar ju inte vara sådär jättelätt att ha att göra med, Thomas Tuchel. Men Lucien Favre då... har du pratat om till Dortmund, och det är någonting som väl kommer fortsätta pratas om, antar jag, om han inte blir klar snart.
Ja, så är det. Det finns, ja, vi får väl se. Det känns inte helt solklart vem som ska ta över Dortmund just nu.
Nej. Det finns ju också vad heter han, Bayer Leverkusens manager där, som jag inte heller kommer ihåg namnet på. Shit, det är starkt innehåll just nu. Men det är så när man svarar på frågor. Vi tar dem på uppstuds. Man kan inte bara man kan inte kunna allt bara sådär.
Nej,
vi går vidare på Emil Manninens fråga istället. Renato Sanchez för 350 miljoner måste vara ett skämt. Vore väl en kanonvärvning för de flesta klubbar. Ja, det har ju pratats om att Bayern München helt enkelt inte är nöjda med Renato Sanchez första säsong. Han har ju inte fått speciellt många chanser, ska sägas. Och inte helt enkelt, han har inte lyckats slå sig in i den där truppen. Betalades ju ganska mycket pengar för honom förra sommaren, var ju fenomenal i EM. Var otroligt bra just då. Är ju fortfarande väldigt ung, och man ska komma att 350 miljoner är ganska mycket pengar.
Ja, det är väldigt lite pengar skulle jag säga för Renato Sanchez. Ändå, om man tänker, det måste ju vara den största klubben i världen, att de kan få 19-åring för den summan som förra året var pekades som världens mest lovande fotbollsspelare. Det tycker jag är ett jävla reapris, men det måste ju hänt någonting bakom kulissen. Alltså, han måste ha visat en usel inställning, eller på något sätt ha liksom, att han tappat fotfästet, att det gått emot huvudet där. För det känns otroligt konstigt annars att de ger upp en 19-årig Renato Sanchez efter ett år. Det känns bara fel, så att jag tror att han... Det måste ha hänt någonting bakom kulisserna. Det måste vara att han visat dålig inställning, att han liksom inte har visat någon vilja att utvecklas eller så. Jag tycker att det är väldigt förvånande annars. Jag tycker lika mycket med Douglas Costa, som du påstår att de ska skicka iväg för 380 miljoner kronor. Det är också när han gick dit från Shakhtar, var han liksom, jag tyckte att han var en av världens mest spännande mittfältare då. För det klippet, det steget, de första meterna i hans löpningar är helt sensationella. Och han har en helt otrolig teknik. Och han har också bara liksom försvunnit ut i periferin och ska reas bort, och han är inte heller direkt gammal, så jag är förvånad. Det är någonting, jag tror inte att de är nöjda med dem som människor snarare än bara som spelare, så känns det verkligen.
Ja, eller att han har visat upp någon skadebenägenhet som vi inte känner till
Ja, så kan det också vara. Men någonting är det ju som, det är liksom, det ligger en hund begraven, som man brukar säga. Någonting känns väldigt konstigt.
Patrik Seiläs skriver: snacka Celtic för tusan, folket kräver det. Och då finns det två namn som dyker upp ganska snabbt. Det är Moussa Dembélé, som har ryktats till Milan bland annat. Deras supervärvning, får man säga, från förra sommaren, när de anlitade Brendan Rodgers som sin huvudtränare, så var det ju Moussa Dembélé lite den där, vad ska man säga, hans present från klubben, för att han skulle komma. Så fick han värva den här jättetalangen då från Fulham, som väldigt många var ute efter, men som har gjort det jättebra i Celtic den här säsongen, får man säga. Och som väl kanske, det är väl bara en tidsfråga innan han lämnar för en större klubb. Även att det är svårt att, ja, Celtic är ju det Celtic är, men skotsk fotboll har ju verkligen tagit många kliv neråt de senaste åren.
Så är det. Samtidigt så pratade jag mycket Lustig igår, och de signaler spelarna har fått från klubben är att nu är det verkligen en satsning på gång igen. Att de senaste åren har de gjort det bra, de har vunnit ligan och sådär, men varje sommar har de ändå tvingats sälja sina bästa spelare. Men nu finns det intentioner i alla fall inifrån klubben att det här, att det är slut med det nu, att det finns liksom, med Brendan Rodgers och med Moussa Dembélé och sådär, så har det kommit en ambition att göra någonting större och ta sig längre i Europa och liksom höja ambitionen. Så det ska bli intressant att följa om det verkligen blir så, eller om det bara är tomma ord. Men om det blir så, de behåller Moussa Dembélé något år till och verkligen kan förstärka det där laget. Vi vet ju vad skotska klubbar har gjort i Champions League tidigare när de var på sin storhets tid. Så att då kan det nog röra på sig ändå.
Men hur kul kan det vara att spela i Celtic, undrar jag? Fira ligatiteln liksom i slutet på februari, för att det är så här matematiskt inte möjligt för någon annan klubb att ta in försprånget.
Jag frågar dig, det är svårt att ställa den frågan till en spelare, men man får ju liksom gå lite runt den heta gröten, så lite sådär. Men om du blir kvar i Celtic resten av din karriär, skulle du vara nöjd med det? Ja, absolut. Så jättenöjd, skulle du förlänga en gång till? Absolut, utan problem, så Lustig. Och så frågar jag just det, liksom, men liksom, hur stor prestation är det? Alltså, vad sätter man upp för mål? Och då har han mer tydlig med att deras mål för en säsong är ju inte att vinna ligan, utan de får ju sätta mål och vinna ligan med så många poäng, eller vinna ligan och aldrig förlora en match. Eller nu tog de med trippen i år, och det var väl i alla fall alltså 17 år sedan de gjorde det sist. Så det är en stor bedrift, det är någonting de inte gjort på länge. Så att de sätter ju andra typer av mål. Men absolut, när de står och firar ligasegern helt vilt i omklädningsrummet och sprutar champagne, då känner man ju själv också att det där måste ju vara någonting pålagt, för det där visste ni om redan när ni satt igång säsongen.
Mm. Ja, exakt. Det är ju, det kan ju inte ens vara spelbart på att Celtic ska vinna skotska Premier League.
Nej, det kan absolut inte.
Jag fått en fråga från Lustig, kan vi väl också nämna då. Det är också en spelare som man känner har ett kontrakt till med en hyfsat stor klubb någon annanstans i kroppen. Tror du det finns någon möjlighet att han lämnar? Han har väl också legat i kontraktsförhandling de senaste månaderna.
Ja, han verkar väldigt nöjd med att stanna, så att känslan är att han inte har de där ambitionerna och liksom, ja, men och hitta till Premier League nu eller så, utan jag tror att han trivs väldigt bra med livet och fotbollen, i känslan man får av honom själv i alla fall.
Filip M skriver: vart går James? Eller det står James, men jag gissar att det är James.
Ja. My name is Bond, James Rodriguez. Klassisk rubrik efter VM-sensationen.
Ja,
sämsta rubriken någonsin.
Och det känns väl ganska mycket Manchester United över den, eller?
Ja, fast alla uppgifter om Manchester United bygger väl någonstans på att det är Real Madrid som ringer Manchester United och säger: hörni, ska ni inte ta James?
Ja, de vill ju väldigt gärna ha David de Gea.
Ja, och väldigt gärna bli av med James också.
Ja, precis. För
då svarar ju United: men vi vill ha varann om ni vill ha de Gea. Så att de verkar vara en bit ifrån varann, om man säger så.
Ja, för det kom ju rykte där om att Manchester United ska ha tackat nej till en transfersumma på ungefär 600 miljoner på David de Gea. Och det är klart att en klubb som Manchester United, som inte behöver några som helst pengar, men behöver en väldigt bra målvakt. Det ska rätt mycket till för att lösa honom just nu, om det nu som det ryktas om inte finns några utköpsklausuler.
Ja, nej, då får ju de Gea kräva att lämna, och om man, det var väl tidigare det kom uppgifter om att att de hade frågat till Skea inför sommaren då, att säga, men vad liksom blir det för där, och han ska ha sagt då att han är beredd att lämna, eller han är lockad att lämna om det kommer ett bra bud från Real Madrid. Han vill kräva att lämna, och då tror jag att så länge han inte kommer kräva att lämna så om man ju ser att United skulle sälja honom till, liksom, som du säger, inget riktigt skäl.
Nej, precis. Viktor Byfors, Benzema till Arsenal, hörde jag.
Vad fan? Every year.
Va? Det är klart att det blir Benzema till Arsenal.
Varje år.
Ja, verkligen. Vi har, faktiskt inte ens, kommenterat den här Champions League-finalen som spelades i förrgår. Men det, vi har väl inte sådär jättestora anledningar att tro att någon av huvudpersonerna från den finalen kommer röra på sig i sommar, va?
Nej, jag tror Fabio Contrao, den som inte dök upp på något firande och sådär, han ska väl redan vara borta. Chamas är väl också den som ska vara borta, men de spelar ingen huvudroll direkt. Sen är det ju det där liksom, alltså man undrar ju lite. Isco har ju varit fantastiskt när han kommit in nu och ersatt Gareth Bale som varit skadad. Och då har det ju såklart rykten har kommit om Bale, men Bale har väl ingen, han har ju sagt att han ska stanna, och varför skulle han lämna? För så fort han är skadefri så har han ju fått spela, och han spelar i Europas bästa klubb, så att ja. Det känns inte som han heller kommer lämna. Och Isco har ju fått en så otroligt fin roll nu, så att jag tror att han också blir kvar. De får rotera på något sätt. Och Benzema, folk får tycka vad de vill om Benzema, men han gör väldigt mycket så att Real kan spela som de gör med Isco, Ronaldo och de andra. Det är ett enormt jobb i det tysta där också, vilket man inte ska glömma. Så att jag har svårt att se att de skulle flytta på honom också. Och med tanke på att de har Morata och inte har släppt in honom för att flytta på Benzema, så tror jag att de är väldigt nöjda med Karim.
Ja. Det är bara jag som tycker att han är överskattad.
Men varför? Han gör ju mycket mål. Han bäddar, alltså laget vinner ju Champions League 2 år i rad. Han har ju absolut en nyckelroll i det. Han spelar ju hela tiden.
Gör han så mycket mål då? Hur mycket mål har han gjort? Gör han så pass mycket mål som han borde göra i det laget på den positionen? Han gör, typ, han gör exakt, kan jag säga, vad han har gjort sedan han kom till Real Madrid. Ett mål på 2 matcher. Alltså han gör 0,5 då, för han har gjort 122 mål på 244 matcher. Så han är faktiskt prick. Eftersom jag klev in på hans Wikipedia här. Jag tycker att det är lite för lite. Alltså man jämför med vad du vet, en Suarez i Benzema eller i Barcelona stänker in. Men det är klart att han ska ju skicka de där passningarna till Ronaldo hela tiden.
Ja, och ser man liksom att hur många mål behöver Real Madrid? De har vunnit Champions League och ligan. De behöver inte göra fler mål. Så hade du värvat en anfallare som gör fler mål, är ju risken snarare att du omfördelar målen så att Ronaldo bara gör färre mål, och då får du en gnällig Ronaldo. Liksom. Alltså, så det är ju väldigt bra med Benzema, för att alla är väldigt nöjda och det går väldigt bra. Så att jag tycker att man ska inte förminska hans roll i det heller.
Nej. Det blir intressant att se honom i Arsenal nästa säsong då.
Absolut.
Jag måste ju kolla hur många mål han gjorde den här säsongen. Den gode Benzema, nu ska vi se vart jag hittar det. Här, 11 mål på 29 matcher.
Nyttig.
Jo, han gör väldigt mycket mer än mål också. Han springer runt och knuffas. Och det är också en egenskap.
Spela en videofilm på mobilen och skicka vidare.
Han är en härlig kille, en schysst kompis.
Ja, absolut. En bra förebild.
Dessutom på många sätt. Det tar vi med oss. Hörru du Patrik, det var allt vi hann med den här veckan faktiskt. När vi är tillbaka så är det live. Då är det måndag kväll. Så att räkna med att nästa avsnitt kommer ut tisdag förmiddag då, nästa vecka. Om ni inte hinner ta er upp till Stockholm måndag kväll och vara med om det här fantastiska. Det är utomhus under en bro så där. Det är skitmysigt.
Ja, det blir väldigt bra. Vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Ja. Så att det skulle vara trevligt att bara komma och prata fotboll en kväll.
Det skulle det verkligen. Hörru du, tack för att du fipplade fram den där tekniken ändå till slut.
Ja, vi får be om ursäkt för ljudet också.
Ja, vi tar på oss den. Vi hoppas göra bättre till nästa gång.
Absolut.
Ha det bra, så hörs vi snart.
Det gör vi.
Hej. I think I've worked for 16 years here in England, and I deserve a bit more credit than what